Så.
Hej.
Nu har vi fått ordning på mikrofoner och minneskort och sladdar, ja. Och vi är här igen.
Ja, men det här var rekord. Jag det nästan var... måste släppa ner axlarna nu för det var ja. Så himla mycket
sladdar. Det är ingen fara. Jag känner att det är... vi har gott om tid.
Ja,
absolut.
Vi tar det som det är.
Vi är här igen för att podda.
Ja, och idag, mina vänner, har vi en gäst.
Japp.
Det har ni ju sett redan på trailern.
Mm. Och det känns väldigt roligt.
Hon har inte kommit än.
Nej, det har hon inte.
Vi väntar på henne.
Vi väntar. Men hon heter Helene i alla fall. Hon kommer snart att presentera sig lite närmare.
Precis.
Ja, men...
Sen sist, hur är läget?
Jo, men du, jag tycker att det är bra. Absolut. Det märks ju att det har dragit igång igen lite med skola och, och terminen och sådär.
Mm.
Ganska så... skönt
ja.
Ändå, tycker jag.
Så det är svalt men vackert väder tycker jag. Det är flera månader har varit så här härliga.
Med sådär klara.
Ja.
Och det var någon som berättade för mig som hade badat.
Mm.
Som sa att vattnet är helt fantastiskt. Det är typ 18 grader och alldeles kristallklart nästan. Man ser botten väldigt tydligt.
Nu tittar du på mig som att du har pratat med någon som badar.
Ja.
Som att det är helt orimligt. Du känner ju någon som är en sån som badar.
Ja, visst är
jag
du.
Jag har också badat.
Ja, har du gjort det nu nyligen?
Ja.
Du har badat nyss alltså.
Precis, och det var så här kristallklart. Och...
det var det va? Det såg fiskarna som simmade.
Mm. Ja, det vill man gärna få sagt. Nej, jag tror inte att det blir så många gånger till i den här...
Jag vet inte, men det händer någonting när skolan börjar tycker jag, med sommaren.
Mm.
Även om det har varit varmt några dagar liksom, och barnen går med shorts till skolan. Så frågade jag hemma någon gång våran 11-åring, ska vi inte sticka ner till Lappo i eftermiddag, ta med oss lite fika och så. Nej, inte nu när det är kallt.
Okay,
jag tyckte liksom att det är liksom precis som att det är lite slut.
Mm.
Man gör slut med sommaren.
Ja, faktiskt. Det kan jag hålla med om.
Och nu är det ju höstmånad.
Ja, det är september.
Ja, det är ju verkligen det.
Mm. Jag hade en sånt roligt samtal den här veckan.
Nej, låt höra.
Det var hemma kring matbordet med tonåringar. Och så var det en sån här hypotetisk fråga.
Mm.
Om du fick leva ditt liv och under hela livet fick välja bara en ålder som du skulle ha.
Mm.
Inte så att man, inte upprepa ett år om och om igen, utan bara vilken ålder skulle du vilja ha hela livet i så fall? Mm. Det är en rolig fråga ju.
Jätterolig.
Får du en liksom
spontan... jag börjar och det börjar att bubbla i mitt huvud
nu. Vad tänker
nu?
Du liksom bara, utan att tänka så noga liksom, vad skulle det vara för ålder?
Jag skulle nog säga runt 25.
Mm.
Mm.
Det tycker jag, det är ganska vanligt, jag är 22 år.
Mm.
Då, den här 15-åringen då som bor hemma i mitt hus, vet du vad han säger? Han hade det självklara svaret, bästa åldern, 67.
Efter pensioneringen?
Ja.
Okej. Okay.
Och då skrattade jag förstås. Och då sa jag, nej men det är väl inget svårt att förklara det.
Mm.
Man har kanske lite pengar, man har ett hus som man har det klart. Och man behöver inte jobba.
Nej, det är... och liksom just som då 15-åring liksom har någon tanke om hur det är att vara pensionär.
Uppenbarligen.
Han måste ju ha träffat på lite glada, pigga,
för det var goda det pensionärer. Man är inte liksom nära döden, man är inte sjuk.
Förhoppningsvis är man ju inte det.
Nej.
Men ja.
Men det var så roligt att det var, och det var inget konstigt med det. Och de andra var med på det, att det är bra ålder att välja.
Ja, men det är säkert så.
Ja.
Eller så kan det ju vara oerhört deppigt om man precis har gått i pension och tycker att det är svårt.
Absolut.
Det kan ju faktiskt vara ett ämne för podden. Vi kanske kan bjuda in någon glad pensionär någon gång.
Hur är det?
Prata att vara pensionist.
Ja, hur blev det? Ja, jag tycker det var i alla fall intressant. Det var ett av de roligare samtalen den här veckan faktiskt.
Ja, men det förstår jag. Absolut. Men,
Men annars är det väl det vanliga med jobb? Eller vad har du
gjort? Ja, och jag har ju... Ja, alltså, jag har ju fått ett lite glädjebud då.
Mm.
Jag har ju inte gått ut så mycket liksom offentligt i podden om min fot. Men jag har haft mycket krångel med min fot.
Mm.
Och det började krångla lite i förra veckan.
Igen.
Det dök upp en liten grej och så. Så jag var rätt så inställd på att jag eventuellt skulle faktiskt få göra en mindre ingrepp.
Igen.
När någon doktor säger att jag kanske vill göra ett mindre ingrepp. Då blir man lite småstressad och känner att jag har inte riktigt lust med det. Och definitivt inte tid med det.
Nej.
Men nu var jag på besök i veckan och han sa att du har besparat både dig själv, mig och sjukvården en operation. Så att allting wow. såg betydligt mycket bättre ut. Så det har faktiskt varit fantastiskt kul och wow. skönt tycker jag. Så det är liksom min grey of the day,
ja, men det
of the week.
Jag. Verkligen. Det där är jättesvårt att fatta själv. Mm. Om man inte har varit så mycket sjuk eller behövt liksom blivit hindrad av det.
Ja, nej, det är... Ja, det är också ämne för en hel podd kring sjukdomar. Det är ju inte så himla roligt, men ja, det är... Nej. Så att det känns ju väldigt, väldigt bra.
Mm.
Sen har det ju varit en tuff vecka när vi har ju precis lämnat av vår äldsta dotter.
Ja.
Som har flyttat till Karlstad.
Just det. Mm. Hur känns det nu då, hjärtat?
Det värkte, ska jag säga.
Ja.
Det värkte ända in i själen.
Ja.
Och i måndag så gick jag la med hennes säng.
Ja,
det lukta i hennes garderob. Ja. Men jag tror att det blir jättebra.
Ja.
Så det behöver vi inte fördjupa oss i.
Hjärnan säger att det här blir bra.
Ja, det är klart att den gör. Ja. Och jag tänker att hon är flygfärdig. Och som alla säger, men ni har ju flera barn hemma.
Ja,
ja, det är klart vi har. Men
inte henne.
Inte henne.
Nej.
Det är våran förstfödda.
Ja.
Jag har burit henne. Ja. Jag har bytt blöjor på henne. Jag har lärt henne cykla. Och allt liksom, det är ju... väldiga, väldiga, vad heter det, känslor alltså, jag måste säga det.
Ja,
och det är faktiskt...
Det ser ut på dig som att du inte var helt beredd på det. Även om
nej,
vi snackade om det förut.
Nej, men jag kände hela helgen liksom att jag kände mig lite så där orolig, eller vad man ska säga. Vi skulle liksom iväg med henne. Så att det, men hon är där och det funkar bra.
Ja. Fy vad roligt. Ja. Men du pratar inte ganska mycket om dig nu?
Jo. Det är ju det vi gör.
Vad är det vi har sagt nu igen? Att vi ska prata lite mer om...
lära känna Ingrid. Ja. Har vi någonting så vi kan få höra lite mer om vem du är?
Ja, precis. Det är det jag också känner att det borde vi verkligen göra. Jag har ett pinfärskt exempel om en sak. Har vi pratat om mitt lokalsinne?
Nej, det tror inte jag.
Nej.
Är det värdelöst eller är det bra?
Det är nog så värdelöst.
Ännu roligare.
Ja, men det är så värdelöst att det är inte klokt. Idag skulle jag åka till på en jobbgrej i Kungsbacka som är söder om Göteborg. Och det har jag gjort i kanske 10 år, typ en gång i månaden. Den vägen kan jag.
Mm.
Jag hittar dit.
Mm. Mm. Det är inte så svårt faktiskt därifrån.
Nej, så då när jag åker iväg, då sätter jag på GPSen. Och den visar ju den vanliga rutten, som jag ju vet. Då tänker jag, bra, jag hittar här.
Mm.
Sen börjar jag prata i telefon.
Mm.
Och då börjar jag med att jag ska över Älvsborgsbron, en av broarna i Göteborg. Helt plötsligt är jag inte, då är det kört. Då ska jag in i stan och veva istället i Tingstadstunneln, ni som bor i Göteborg. Okej, ja, men det löser sig. Man följer mot Malmö. Jag kör vidare. Mm. Och så finns det bara en enda sväng till. Och det är när man svänger av. På vägen mot Malmö så svänger man sen av mot Kungsbacka då.
Mm.
Nej, helt plötsligt är jag på väg till Fjärås. Och då kan jag tala om att då åker man typ 10 minuter åt fel håll innan man ska vända och sen köra upp igen. Jag kan inte fatta hur det kan hända. Och det är... Hur kan det hända?
Ja, men du var väl inte fokuserad? Du var ju på något annat ställe.
Men om jag har kört fel en gång, då hade man kunnat tänka att nu ska jag vara lite uppmärksam här på nästa. Och det här händer ju typ varje gång.
Ja. Det är ju snacka om, för det är ju inte jättesvåra svåra grejer.
I det här fallet var det ju egentligen ingen sväng som skulle göras, utom på slutet då.
Nej.
Och då, den här GPSen blir ju helt stressad då.
Ja, för det är klart, den bara snurrar runt liksom och visar om och vänder.
Ja, precis. Och då på slutet, då hinner jag tänka så här, men är det rimligt att jag ska svänga in här på en liten parkering i ett villaområde? Kan det verkligen vara så? Nej, men det är klart att det inte är. Då hade det väl något fel håll eller någonting så att det var sånt. Men
du hade inte orienterat i skolan?
Nej, det kan jag inte minnas någonting om. Men jag kommer ihåg att jag gick ett halvt steg bakom mina vänner när vi åkte in typ till Stockholm eller när man skulle någonstans. Mm. För att ingen skulle märka att jag inte visste om det var höger eller vänster. Okay. Eller vart jag skulle gå liksom. Gäller att ligga lite bakom då så att ingen märker.
Men jag tänker om du har sån här Google-grej i mobilen så följer man ju liksom en liten blå...
Mm.
cirkel som man kan vandra.
Ja, men ibland kan det vara så här men är det rimligt att ta liksom, att man ska ändå, det är ofta bra om man har lite koll ändå om något liksom, är det söderut överhuvudtaget?
Ja, hur man ska hålla den och vilket håll.
Ja, det är också.
Nej, men jag tänker på, men du får väl helt enkelt på motorvägen inte prata utan bara köra.
Ja.
Kanske lyssna på musik.
Precis, eller bara ha det tyst.
Eller tyst och bara
eller ha rösten på den här sväng vänster.
Sväng vänster vid nästa avfart.
Ja, har du vet att man kan välja tjej- eller killröst?
Kan man?
Ja.
Nej, det har jag inte. Jag tror bara vi har en kvinnoröst i våran bil.
Ja, Han ska ta välja den mansrösten en dag.
Som talar av igår. Ingrid, nu är det höger.
Ja, men du kan ju inte svänga. Nej, det blir inte bra.
Nej, det blir inte bra.
Ja. Men det är i alla fall en, och det vet alla som känner mig lite grann. Nu vet du också det, och alla ni andra.
Verkligen. Ja, då kan vi, ifall vi ser Ingrid vara lite förvirrad här ute på ön, så vet ni att hon kanske behöver hjälp.
Då kan man kan bara vinka lite så. Men det går inte att säga höger eller vänster, för det kan jag inte heller. Nej. Då måste jag ta liksom så här.
Du har svårt för att se det, eller vadå?
Ja, jag kommer inte ihåg.
Nej. Men du kan med händerna, vilket som är höger eller sida.
Ja,
det, när jag gick på ridskolan när jag var barn, så visste inte jag höger och vänster. När jag var typ 8-10 år.
Nej.
Och han blev jättehär ridläraren och slogs med den där piskan på hästen. Och på mig, om man gjorde fel håll. Så jag skrev V och H stod på händerna, för jag skulle veta.
Ja, det skulle jag kunna tänka mig att göra faktiskt.
Men du är högerhänt. Ja. Man känner ju lite vilken man skriver med.
Det roliga är då att jag måste säga god dag. Så jag gjorde ju god dag med vänster här nu på det. Det kan inte hjälpa alls.
Det verkar verkligen inte hjälpa.
Nej, det där är... Ja, det där ska jag kunna berätta typ varje gång om olika felkörningar.
Ja, men det blir bra. Då får vi höra mer om dig en annan gång just.
Men du, kommer Helene.
Ja, men titta.
Välkommen.
Tackar, tackar.
Till podden Kaffe med Carolina. Kul att ha dig här.
Tack.
Verkligen. Ja. Och varför har vi nu bjudit hit Helene?
Precis. När du kom in så tänkte jag så här, undrar om jag känner igen henne. Ofta har man så här barn ihop eller någonting så här på
barn ihop.
Nej,
eller hur är det nu?
Då borde man känna igen.
Har vi barn ihop? Nej, det har vi inte.
Då tycker jag måste man verkligen känna igen varandra om man har barn ihop.
Precis. Ja, det har vi inte.
Nej. Barn i samma ålder har ni inte så riktigt.
Så därför har vi inte sett på föräldramöten och tror jag.
Inte ens kuling.
Du har undvikit kulingjumpan.
Inte undvikit aktivt, men
Nej, du är inte där i alla fall.
Det finns någon annan i familjen kanske som vill gå med barnen på kuling på fredag eftermiddag, den där checka tiden som är.
Just det. Mm. Och för mig är Helene någon som har skrivit en bok som jag har läst. Mm. Jag ska väl lägga upp en bild på.
Och vad heter nu boken?
Den heter När själen drunknar.
Mm. Kommer du ihåg att jag har kallat dig för Sara i flera år?
Ja, men det har gått över.
Det har gått över, jag har lärt mig nu. Men om man tittar på henne, absolut. Skulle det kunna vara en Sara.
Absolut.
Helt övertygad om att du heter Sara.
Du har inte tänkt på
bilden
någon gång.
Det är ganska konstigt att jag inte har ett bibliskt namn.
Just det
är konstigt. Jag tror det.
Ja,
just det. Nöja mig med ett grekiskt.
Ja, det får vara så.
Men i alla fall så är vi äntligen, vi har ju haft en omröstning i vår lilla podd om saker som folk vill prata om. Som är en ämne som man är intresserad av. Och det här tror vi, eller det vet vi ju, att det är många som är. Det handlar om utmattning eller utbrändhet eller vad man nu ska... Eller vad ska du säga, vad handlar boken om? Eller vad är liksom... Jag håller den här.
Ja, det... När folk söker för det så är det ju alltid ett problem. Så då är det ju klart att då är det ett syndrom. Men jag har nog skrivit om, för min egen del, att... göra helt om i samhället. Mm. Ett helt annat tänk kring att vara.
Mm. Jag har faktiskt en... jag vill testa på dig nu om det här. Ja. För du är psykolog, va? Också. Mm. Det är så här att vi har en liten tradition i podden att man tar med... Vi turas om att ta med kaffe. Mm. Det är ju kaffe med Carolina här.
Yes.
Mm. Och då är det lite olika saker olika gånger. Mm. Och så tänkte jag idag då, nu ska vi se vad jag ska hitta på för någonting smart, liksom. Och så var det den här dagen med alla sladdar och det som var strul och så. Och så tänkte jag så, men vänta nu ska vi prata om det här med jag tänker att det handlar om att maxa prestationer och vara bra och vara duktig och gå in i väggen till slut liksom. Så nu har jag tagit med en slät kopp.
Ja, vad bra.
Slät kopp och mjölk.
Ja. Då blir jag glad för mjölken.
Ja. Men alltså, är det, vad tror du om det? Om man är, det här med att vara högpresterande och liksom så här, nu skulle jag ta med det perfekta fikat idag ju. Så tänkte, vad händer om jag nu inte gör det? Hur kommer det kännas för mig?
Ja.
Hur kommer det landa?
Mm.
Alltså, får du någon association till det du skriver om när jag säger det?
Ja, och jag tycker att det är perfekt.
Jag inte tog det perfekta fikat, så att säga. Eller är det här det perfekta fikat idag?
Ja, att det att det faller sig så.
Ja.
Då är det perfekt.
Men förstår du vad jag menar? För jag
absolut. Jag är glad att jag får kaffe.
Ja.
Det vill jag ha.
Ja, det behöver
jag
ha.
Så hade jag blivit lovad kaffe och inte fått det, så hade jag inte tyckt det var perfekt.
Nej.
Men att jag skulle säga att, alltså, att vi kan istället lägga fokus på varandet ihop istället för hur det ska vara.
Mm. Nej, ja, absolut.
Men för jag tänker på hur kommer det sig att man hamnar i den sitsen? Jag har lite fördomar ju om vem som hamnar i... Får man säga att man blir utbränd eller är det helt fel
ord? Nej, det får man säga. Ja. Jag skulle tro att det korrekta liksom begreppet för sjukdomen som den blir är utmattningssyndrom.
Ja.
Det brukar ofta också kallas för utmattningsdepression, men man måste inte vara deprimerad för att vara utmattad. Mm. Men det är ganska lätt att bli det.
Just det. Men är det så här, är det som dagisfröken? Om man säger att någon är utbränd, är det som, samma sak som att säga dagisfröken istället för förskolepedagog? Är det liksom fel?
Nej, det är... Jag tror det är mer fel att säga dagis än att säga utbränd.
Ja, skönt. Ja. Då är vi på spår.
Ja. Ja. Då är vi absolut på spår. Mm. Men hur kommer det sig att du har skrivit den här boken, Helene? Va? Det funderar vi ju på.
Ja. Det har gått i så många, många olika steg och många olika punkter som har sammanvävts. Så att det är svårt att säga vart jag har börjat. Men... Min man skulle säga att jag ville skriva en diktsamling och så var jag tvungen att skriva lite lullull runt. Så det, ja, och det är väl sant.
Det är sant.
Ja. Ja.
Men då kan vi säga att det är varvat. Vad som man kallar det, någon sorts faktatext kan man ju säga, varvat med poesi.
Ja,
ja, jag som legitimerad psykolog kan inte med den boken säga att ni har fått forskningen i dagsläget, så det är inte en faktabok på det viset. Men det är där jag måste liksom balansera. Men innehållet är ju högaktuellt, dagsaktuellt, sammansatt utav allt det jag är med om i mitt arbete. Så därför är det ju min sammantagna kunskap. Och vad jag då tycker är mer intressant än att läsa forskningsstudier om det.
Ja. Men har du själv erfarenhet? Är det därför det?
Nej.
Nej. Det är inte så att du själv har varit.
Jag förstår att det är en ändå given fråga.
Ja.
Men nej, det har jag inte. Känner mig hyfsat vaccinerad.
Ja.
Så. Men det är aldrig, man ska aldrig säga aldrig. Så det självklart handlar det om vad man blir liksom drabbad av. Och var ens egen gräns går.
Mm.
Så det är det. Men jag har inte behövt möta den gränsen. Så jag har inte behövt pröva på det.
Mm.
Mm. Det låter ju skönt.
Det är skönt.
Mm.
Men jag har ju förstått, även i mitt jobb,
möter
jag ju människor som drabbas av de här syndrom eller den här sjukdom. Och, men alltså jag tänker, vad liksom kan man på något sätt säga någonting om vad som utmärker det, eller vad är det som
absolut,
vad är det lite som händer i en människa?
Jag svarar väl inte helt färdigt på frågan om varför jag skrev, utan det när jag en period jobbade på vårdcentral så var det den allra största andel som kom för stressrelaterade problem. Och jag slogs av det, blev drabbad av det och tyckte det var väldigt tråkigt att upprepa mig. Så då tänkte jag, då kan jag skriva ihop något som sammanfattar så jag inte behöver hålla på och tjata.
Men stämmer det här att vi människor är ganska lika? För ibland kan det trösta mig att det är så här, när man hamnar i den här situationen så reagerar de flesta så. Och liksom efter så här många år i en relation, då tycker många så här. Och alltså att man liksom är lite förutsägbar.
Ja...
Eller är man helt unik liksom så?
Så varje sammansatt individ är ju såklart unik. Men jag hade inte kunnat skriva en bok om jag inte såg mönster. Så att mönstren finns ju i själva liksom problemställningen. Och de är kopior. Sorry. Det är liksom, jag är ledsen att säga det. Och då kan det ju mellanåt när jag upprepar mig om det låta som att jag inte har lyssnat klart på den människan. För att det är precis detsamma som den föregående berättade om. Men lyssnar gör jag.
Men det du menar är att du hör samma berättelse om och om igen fast från olika människor.
Ja. Inte i vilka historier de har haft, men på vad sätt de har nått fram till samma punkt. Mm.
Så. Men är det en viss typ av människa då? Är Carolina riskperson, tror du? Det ser
lite sliten ut. Ja, men, nej, men för någon sa att innan du svarar på det, om jag är visst, så är det någon som har sagt, jag har hört någon gång, jag vet inte om det var på prästutbildningen eller vad det var. Alltså om man liksom trivs med det man gör,
ja.
Att man har ett högt tempo,
mm.
man har liksom det som man skulle kunna kalla för positiv stress.
Mm.
Alltså det som stressar en är ändå någonting som man tycker om.
Mm.
Som idag till exempel har jag haft himla mycket att göra.
Mm.
Jag har liksom känt mig stressad och så tänkte jag i ett läge, så ska vi liksom ikväll jobba också och podda.
Mm.
Men det är ju jättekul.
Mm.
Det ser jag fram emot.
Mm.
Då blir det liksom enklare att hantera.
Mm.
Kan det ligga någon sanning i det, eller är det helt...
Det här, alltså, jag måste ju alltid väga mina ord, för det är ju väldigt känsliga områden.
Mm. Ja.
Jag känner ju mängder med människor som jobbar liksom omänskligt mycket.
Mm.
Och de blir inte utbrända för det.
Mm.
Så. Så det är inte själva mängden arbete att utföra, eller ens att den är liksom på orimligt kort tid eller så.
Mm.
Utan typen man måste vara är att man har liksom sammanblandat sitt människovärde med att ens existens hänger på om man kan prestera någonting.
Det är så.
Ja. Det är vad jag har liksom sett hos alla.
Oh, vad det här vad jag fick så där
ris. Ja, det fick lite jag med.
Ja.
För är det så djupt ner alltså?
Ja.
Är det så det
som jag uppfattar
det. Jag förstår att det liksom är.
Och när jag har suttit och tänkt det,
mm.
så har jag tänkt så här, för vi har specialistmottagningar för det och så här, det här kan väl ändå inte vara jag ensam som har sett det här, har jag tänkt, för att det upprepar sig så mycket.
Mm.
Jag har inte plöjt den här litteraturen, för forskningen som den är inriktad, det är inte alltid det intresserar mig.
Mm.
Så.
Mm.
Så det finns massor med böcker om att sätta gränser och sådana saker.
Mm.
Och ja, det är viktigt.
Mm.
Men jag tycker ändå att frågan ligger ännu längre tillbaka kring, så ja, man måste sätta gränser, men kring vad?
Mm.
Så. Tror man att någon enda liten handling ska kunna påverka ditt värde, då kommer varenda sak du gör att få den laddningen.
Mm.
Men har du förstått, som jag skulle säga, se det som, att vad du än gör, och det kan ju mycket väl vara för att jag är så präglad utav Luther.
Mm.
Och den positiva delen.
Mm.
Att nåden alltså är allt. Att det inte är, så det spelar ingen roll vad du gör.
Mm.
Det är inte det hänger på.
Mm. Ja,
så har man med sig att det gör varken från eller till vad du kan prestera.
Mm.
Då kan du prestera hur mycket som helst.
Mm.
För det rör ändå inte ditt människovärde.
Ja, just det. För vad tänker du om det, Carolina? Det här med människovärde?
Och liksom? Ja, men då tänker jag ju att vi som kyrka som predikar detta. Alltså, det är liksom oberoende av vem du är, vad du har gjort, så finns Gud för dig.
Eller? Ja.
Så är Guds kärlek beständig.
Ja.
Och jag tänker att där finns ju en väldigt mycket att göra, tänker jag. Och liksom,
Sen ska jag ju lägga till då, för detta har jag hört på radion, det har jag inte forskat mig till, att det farligaste yrket att ha är då kvinnlig präst.
Mm. Jag vet ju det.
Ja. Och skulle jag lägga till liksom min tanke om det, är ju att man har slagits in på en bana som har varit väldigt traditionellt manlig, man vill visa vad man duger till, och ligger man i den fåran och har valt, alltså, vad ska jag säga, sitt religiösa val utifrån att man tänker sig att man ska kunna bidra till Guds kärlek och måste göra det själv, då har man väldigt mycket att bevisa.
Så det är riskabelt att bli kvinnlig präst?
Ja.
Det är stor risk att man blir utbränd?
Ja,
det har jag också läst.
Har du hört det?
Studier i kyrkans tidning. Men jag tror också där då, så tänker jag så här, alltså innan 58, innan vi fick bli präster, då var det ju bara män.
Ja.
Med en, oftast en fru då som tog hand om det som var hemma.
Ja.
alltså kyrkoherdefrun eller alltså tog hand om barn och mat och familj, för det liksom var så det var.
Ja.
Men nu liksom när vi då är både mammalediga och går på föräldramöte och sitter på julinjumpan och ska hinna med den delen också liksom, det, jag tror att det kan vara en svår kombo.
Ja.
Och att absolut, man sällan, alltså det är ju sällan jag känner en dag att jag är helt färdig med, jag skulle alltid kunna ha gjort det eller det eller det, eller ringt den personen, eller det finns alltid, jag skulle kunna ha skrivit ännu bättre på det, eller tänkt lite till.
Ja.
Det är inte så att när jag låser dörren till min butik eller det, jag menar inte, men eller går hem ifrån mitt arbete där jag har varit på ICA eller vad det än kan vara, så då är man ju oftast färdig.
Mm.
Jag tror att det är kanske också, men kan jag bli utbränd, tror du? Är jag en sån typ?
Är alla en sån typ? Eller är man inte? Är en del inte det?
Det här är ju bara gissningar rätt upp
och
ner.
Och det ska vi säga, det här är ju ingen vetenskaplig podd.
Nej, inte
det
på
ju,
något
det är ju inte liksom, det är inte traditionellt vetenskapligt, utan vi för ett samtal kring det här.
Men man kan ändra sig, tror jag, va?
Ja,
det kan man göra. Man
på så vis som jag känner Carolina, så tänker jag ändå att du har en del liksom trygga områden med dig som gör att du ändå klarar dig.
Mm.
Så. Och något som kvinnor ofta har liksom besvär av är ju att säga nej, och säga nej i alltså känsliga situationer, säga nej i relationer. Och kombinerar man det alltså med liksom en traditionellt kvinnlig roll och svårigheter att säga nej och hamna i prästyrket och människors liksom totala utsatthet drabbar en om man inte har rätt att säga nej, nu är jag ledig, nu går jag hem. Då, och det hörde jag också på inslaget som jag lyssnade på, att när till exempel psykiatrin stänger, då kan man ringa till liksom prästen istället.
Just det.
Och prästen säger aldrig nej.
Just det, det är inte stängt.
Fast det fick jag också lära mig av en klok präst för många år sedan, som sa, ifall du liksom har en dag framför dig och du säger ja liksom i den ena änden, då säger du alltid nej till någonting annat i den andra. Det liksom bär jag med mig lite grann. Om jag säger, men okej, jag hinner det idag också, eller gör det, då kanske jag missar middagen med min familj. Och då säger jag ju nej till dem. Och det, jag menar, blir det för mycket sånt, så är det klart att det tär. Men du sa, eller det sa du inte, utan jag undrar, är det flest kvinnor som drabbas av det här, eller?
Jag har inte tillräckligt många liksom, som jag kan titta på för att svara på det. Och det är ju klart att det är en idé man kan ha, men jag tänker att män och kvinnor gör det på olika vis, bara det man ställer upp på, det man ställer upp för mycket av. Att det, när jag hör män tala om det, då är det att de ska vara med, du kan väl hjälpa till med att fixa det här, och så är det någonting som ska byggas, ordnas, köpas. Så det kanske mer frågor kring, du kan väl ändå hjälpa till med att, och så har man svårt att säga nej till det. Så samma svårighet kring att säga nej till sånt som är känsligt. Och då kan det vara i relationer eller i arbete eller i så.
Men nu en sak bara tillbaka till det här med att man kopplar sitt människovärde till sin prestation. För jag tänker så här, de jag känner till som är drabbade eller så, det är ju ofta otroligt smarta. I mitt fall är det nog mest kvinnor.
Ja.
Då tänker jag, det är klart att de förstår med sin hjärna att inte värdet hör ihop med prestationen.
Nej, det är inte alls säkert att de har förstått.
Kan det vara så? Kan du ge mig ett exempel på vad det är som man kan liksom få för sig är, alltså, som förändrar ens värde? Som nu till exempel, att jag hade sånt lågambitiöst fika med mig. Är det då, är det på riktigt att jag skulle kunna känna att ni tycker nog att jag är värdelös? Eller alltså, hur ser det där ut?
Inte exakt. Värdelös kanske.
Nej.
Om du inte har jättestora problem.
Ja.
För då hade du kopplat till det.
Ja.
Att du skulle vara det.
Ja.
Men att du gör en tolkning av, de tror att jag inte har tagit dem på det allvar som de bör tas på, eller att jag inte har visat den respekt som jag borde ha visat, eller så. Tolkningen av hur det ska tas emot. Tack.
Ja, varsågod. Vi hällde upp lite mer kaffe om jag undrar.
Ja,
jättegott kaffe, Ingrid, var det.
Ja, det var det, va?
Det var gott.
Men det här tycker jag är så spännande, för jag vill ju förstå det, för det är, det känns som att det är också respektfullt att, det låter så knäppt, men jag skulle ändå vilja fatta hur det kan vara så, hur det på riktigt kan liksom vara, gå.
Och här är ju bland de känsligaste områden i hela boken när jag har skrivit om detta.
Ja.
För om alltså, de människor som har fått förmedla till sig från sin barndom att man är en, liksom, att man är en bra person, man är älskad, man är duglig. Så. Har man fått det förmedlat till sig så knyter man inte lika starkt kring hur man har gjort ifrån sig i skolan, hur man har liksom varit duktig, hur man har varit en bra kompis, hur man har varit en, alltså på alla livets områden när man överhuvudtaget kan prestera. Har man fått med sig en vetskap om att jag är älskad, då kommer prestationerna i nästa steg. Och det är inte så att man inte får ge liksom cred för prestationer, för de ska också synas.
Mm.
Men det gäller åt båda håll, att har man gjort något dumt så får man förlåtelse och älskad ändå.
Mm.
Det drar inte ifrån ditt liksom värde eller din plats i familjen eller att du är välkommen.
Just det. Nu blir jag jättenervös.
Ja.
För att
jag är ju en mamma.
Ja.
Ja.
Kan man paja sina barn?
Det är här jag säger att det är så känsligt. Oh!
Men det här måste vi prata om.
Ja,
precis,
det är klart att vi kan paja våra barn.
Ja. Säkert.
Och om man blir drabbad, är det troligt att man är pajad då av sina föräldrar? Det här.
Det.
Nu
ser du varför det är så svårt att skriva bort boken.
Ja, jag förstår inte.
Men nu talar jag liksom i väldigt överdrivna och tydliga termer så att det ska bli liksom klart. Så att jag kommer ju få, om jag nu får läsa det till boken, så kommer jag få många som protesterar och säger jag älskar det mitt barn.
Ja, precis,
så, och det vet jag. Och det vet
barnet
om också. Ja, då snackar vi om det.
Mm.
När det kommer.
Ja, men,
men hittills har jag inte stött på det.
Nej. Men handlar det inte om att man kan göra det fast man inte menar det? Alltså det är inte så att föräldrar pajar sina barn medvetet.
Nej.
Såklart.
Men det är också, det är inte säkert att man i sin egen föräldrageneration bär med sig det. Alltså, eller hos sig själv, utan det kan vara ett steg längre tillbaka.
Mm.
Så att man bär med sig föregående generationers trauman.
Mm.
Och då de, om en generation har blivit utsatt för något hemskt och så växer den upp och tar hand om nästa, då vill man så gärna att den generationen ska få ta del av det man inte själv fick. Och i de försöken till lösningar så är man så fruktansvärt upptagen av att se att det ska bli bra.
Mm.
Så man bedömer barnet som man själv har fått utifrån den skada man själv var med om.
Mm.
Och då måste barnet bevisa för en att man har gjort rätt.
Ja,
för att man ska veta att det var det man gjorde för sin egen del.
Just det.
Så att det är jättesvåra och liksom omedvetna liksom, reaktioner och händelser. Och de flesta vill inte göra detta medvetet för sina barn.
Mm.
Men det tragiska som jag ser är att det vi försöker att liksom, reparera hos oss själva, den reparationsivern som vi har i det, kan vi utsätta våra barn för.
Otroligt
intressant. Ja, det är ju det. Och jag tänker så här att saker som har hänt när man har varit liten, liksom om det handlar om föräldrar eller om kompisar, då tänker man ju ofta som förälder själv, det där vill jag ju aldrig att mitt barn ska få uppleva. Eller att någon överhuvudtaget någonsin ska säga till henne eller honom. Tänker jag.
Så det är egentligen för att man så jättegärna vill att det skulle bli bra som det blir så dåligt.
Så ibland kan det är det så. Det finns ju alla sorters historier som folk är med om. Men det kan vara liksom att man är obekväm kring att föra känsliga samtal. Att man inte vågar att uttrycka kärlek i ord. För det kan ju bli avvisat. Alltså, massor med liksom, rädslor som gör att det inte blir tydligt för ens barn.
Mm.
Och vi är ju väldigt upptagna som föräldrageneration idag att bli godkända av våra barn.
Mm. Mm. Är det knas?
Det är knas.
Ja, det är det säkert.
Ja. Att vi vill ha och vill få kärlek av dem är ju bara mänskligt. Det är inget konstigt i det.
Mm.
Men det är våran uppgift att ge dem kärlek. Mm. Så får vi kärleken tillbaka på köpet.
Mm.
Men vi kan inte gå och sukta efter den hos dem.
Ja, det där är bra. Alltså,
Så, och då får barnet lov att liksom ge uttryck för allt det har liksom frustrationer för och drabbas av och är ledsen för och arg på oss för. Vi tar inte det som en intäkt för att vi inte är älskade.
Mm.
Liksom, om man inte måste få det bevisat hela tiden.
Mm.
Jag funderar på en grej och det är det här med, kan man liksom drabbas lite så där light?
Ja.
Förstår du vad jag menar? Ja. Kan man liksom...
Lite light tror jag vi drabbas av alla.
Uttröttad liksom.
Ja.
Eller liksom
ja. För att man går lite för långt. Gör lite för mycket.
Mm.
Inte var riktigt uppmärksam. Eller inte riktigt, och att vi drabbas av svåra grejer hela tiden.
Mm.
Och jag tänker på en annan sak. Och det är nu. Jag vet inte om poddlyssnarna har sett på Solsidan.
Mm.
Har ni andra sett på Solsidan?
En del.
Mickan i Solsidan får ju en gång prickar i pannan.
Mm.
Och då är det, då säger hon att hon, då säger hennes kompis att du är utbränd för du har fått det här utslaget. Mm. Det betyder att du är utbränd.
Mm.
Och du kommer snart hamna i ett radhusområde i Fisksätra. Du kommer köra fel, säger hon då, för att du har fått detta. Och, och hon blir ju helt förtvivlad och lever liksom sitt liv genom den här utbrändheten då. Och jag vet att detta är skruvat. Men då det jag menar är att detta handlar ju om någon sorts balsam eller något. Det var ju någon allergi liksom i den här, och jag vet att det är en film. Men jag tänker, alltså hon lever ju lite, hon trivs ju lite med rollen.
Ja.
Förstår du vad jag menar då? Hon trivs ju med den rollen.
Mm.
Finns det också?
Ja.
Att man liksom känner att man trivs i rollen som...
Ja. Man passar på.
Jag fick en fråga kring boken när det handlade liksom om att få ut den. Att, hur är det där? För att vissa har ju knappt styrfart och de går i väggen ändå. Mm.
Ja.
Och, det är klart att alltså, alla tider har sin... Liksom, sin moderna liksom, tappning av lidande.
Mm.
Och nu är det kanske detta.
Mm.
Så, det betyder inte att de som har syndromet har hittat på det. Mm. Eller njuter eller så i det. Men vi har ju alla våra saker som vi plågas av. Och vissa har enklare att tala om det, andra och svårare att tala om det, och kan man inte få uttrycka det, ja, då får man ta varje lite symptom man kan hänga fast sig vid.
Mm.
Ja.
Men det är en jätteintressant fråga, för det är väl också det här som är det allra värsta för den som drabbas på riktigt.
Ja.
Att man inte blir tagen på allvar helt enkelt.
Ja. Och det är klart att var och en av oss som blir stressad kan säga att jag håller på att gå i väggen eller så. Och för den som verkligen har det så är man väldigt, alltså hjärnan är väldigt påverkad. Jag kan inte säga på exakt vilka sätt.
Mm.
Men man kan ju till och med få liksom problem av hur man öppnar en dörr.
Mm.
Och så är det för den som verkligen är drabbad.
Mm.
Att man får inte ihop någonting.
Det funkar inte längre.
Det funkar inte.
Mm.
Det blir tilt. Liksom.
Mm.
Så att... hon som beskrev det i en liksom, tidningsreportage har ju skrivit om det. Men hon stod vid en dörr och stod och krafsade, för hon visste inte hur man gjorde med ett handtag.
Mm.
Så att det möter jag ju. Liksom, att så är det. Eller att man inte lyckas öppna ögonen för att man kan inte ta in fler intryck. Liksom.
Mm. Kroppen strejkar.
Ja, kroppen strejkar. Mm. Och alltså, på alla möjliga vis. Liksom, att man blir förlamad eller det... Ja.
Mm.
Så att det är inte vad som helst som händer. Så.
Men hoppet måste vi komma till nu. Alltså,
ja.
Eller hur?
Ja,
det tycker jag.
Ja.
Vägen ur.
Ja.
Ja.
Finns den?
Ja, det hävdar jag att det gör.
Ja.
Det kanske tar lite tid.
Ja.
Och det är ju inte populärt
Nej.
Att göra det.
Det ska vara en quick fix menar
ja.
Du?
Ja. Sen skulle jag inte säga att det måste ta lika lång tid att ta sig ur som det tog för att ta sig in. För det brukar ofta vara ett helt liv det har handlat om för att ta sig in.
Ja.
Så att, det tycker jag inte det behöver ta.
Mm.
Men ett par år skulle jag säga. När det beror ju på var i processen man stannar upp.
Mm.
Liksom.
Och, men det är inte konstigt om det tar 2-3 år?
Nej.
Nej.
Det är det inte.
Mm.
Det kanske jag inte berättar för den som kommer och söker direkt.
Nej.
Det här kommer ta tid. Men jag kan absolut skrämma folk som inte tar det på allvar och säga att om du inte gör något åt det så kommer det ta 3 år.
Mm.
Jag tänker på titeln på boken, När själen drunknar.
Mm.
Och då tänker jag att alltså det låter ju ganska, det låter ju tufft.
Mm.
Och det är ju det som händer liksom. Ja. Men jag tänker drunkna för mig är ju att då är det liksom slut på något vis.
Ja.
Men jag tänker att man kan ändå plocka upp det.
Ja.
Jag förstår.
Jag har fått många önskemål att den skulle heta Livbojen eller något mer hoppigt.
Det är ju en svår grej. Ja. Så det tycker jag inte. Men jag tänker att vad liksom, hur hjälper man? Hur får man människor att hitta hoppet?
Dels är det ju När jag jobbar med det i terapi så är det ju först för att bara jag vet att det går.
Mm.
Så jag har ju hopp för alla som kommer.
Mm.
Och ser att det är fullt möjligt att vara ute i sysselsättning igen.
Mm.
Man kommer nog aldrig vara den högpresterande person man har varit.
Mm.
Så det är kört.
Men betyder det att man blir lite halvkast på allt man gör? Eller är det att man kommer att få dra igenom områden? Eller vad?
Man kommer ha som en överkänslighet, en allergi mot stress, skulle jag säga.
Mm.
Sen har jag inte följt människor så länge så jag vet hur länge det håller på eller så. Men man måste vara, eftersom man inte har kunskaperna automatiskt med sig liksom, så måste man träna sig dem och hålla på och öva upp dem hela tiden. Och för den som är i utmattning och har hamnat i det och inte vet hur man gör på något annat vis, skulle betrakta mig och mitt sätt att vara som att jag är lat.
Mm.
Så. För det är jag. Mm. Och är stolt över det. Så. Att det måste man vara.
Mm.
Och så kan jag jobba mycket också.
Mm.
Och vara lat.
Mm.
Så. Det går fint att kombinera.
Mm.
Så. Så att man måste, det är ett mindset som är helt annorlunda. Så att kan man få in det? Kan man få in vilan återkommande? Träna sig fram till det, att förstå det. Då kommer man tillbaka.
Mm.
Så.
Är det samma recept för att undvika att bli utbränd som att ta sig ur utbränd?
Ja, det skulle jag nog säga, fast det går fortare.
Ja.
Så. Att man faktiskt blir trött utav allting man gör.
Man ska förstå det.
Man ska fatta det. Ja. Roliga saker.
Mm.
Tittar jag på Carolina. Och
är du så rolig?
Tråkiga saker.
Nej,
men hon gör många roliga saker.
Ja, absolut. Ja,
och de tar också energi.
Mm.
Så.
Och det är återhämtningen som är grejen då?
Ja, det är återhämtningen som är grejen. Så. Men det, de som hamnar i det kan vara så, alltså, man kan vara så bort om liksom, i förståelsen av vad som är normalt. Mm. Så att det, så jag har hört om liksom, någon i vården som ungefär tyckte att man kunde ha dropp och kateter, för då behöver man inte
ta göra dem
tråkiga grejer. Eller gå på toa.
Mm. Ja.
Nej.
Bortrationaliserat.
Mm.
Så. Och då, ja, om man har det som sitt ideal så är det ju svårt att. Ja.
Mm. Jag är ju lite den där quick fix. Jag tänker, men kan man så här snabbvila?
Ja, det tror jag. Att man kan.
Det är liksom kvantiteten återhämtning, att det måste vara liksom så här så många procent av dagen, eller kan man olika, tänker jag.
Ja, man är olika och du kan snabb återhämta dig. Så i ökad ålder så skulle jag säga att du ska lägga till en liksom lunchvila på några minuter.
Gud, det är så.
Gör du det?
Nej, inte lunchvila, men jag har en sån där när man kommer hem från jobbet 4-5 kan jag vara så där. Tänker att ska jag kunna göra något mer? Nej, jag kan sätta mig i min fåtölj och så åker huvudet åt sidan i 5 minuter och sen känner jag mig på benen igen.
Precis så.
Mm.
Det är ju en quick fix.
Ja.
Men du, kan det vara återhämtning att gå och rafsa i rabatten hemma?
Ja.
Du behöver inte bara vara liksom sängliggandes.
Nej,
sticka.
Absolut. Mm. Så, men alltså, man får hitta det som inte ökar upp kraven för en. Utan,
alltså inte så. Den sarbatten för att den kommer imorgon och ska
nej,
se att det är
snyggt. Nej, nej. Utan är det härligt att vara i myllan liksom, mm. så.
Och inte tvingas baka en kaka för att du skulle bjuda på kaffe här ikväll, utan mm. det blir en slät kopp för jag hann inte mer, det är ok.
Ja.
Eller men köper, det, ja. Risken är ju bara, tänk om jag gjorde det fast fattade det var smart. Vilken smart idé!
Att göra mig nöjd.
Ja, men lite så. Alltså, ja, det där ja. Är kul tycker jag att tänka. Tänk om det här var ju liksom, det är inte bara, det är bättre än en kaka för det är så himla smart. Tänk om det är det som driver den liksom.
Ja, och det är såklart att jag inte kan se igenom det. Nej. Utan det får stå för dig.
Ja. Men du, vi hade ju fastnat för det här du pratade om i boken. Hinner ja. Vi med det också, tror du? Eller jag? Ja, det hur länge jag. Vi har jo, nej, det här som vi pratade om innan.
Jag får klippa bort ett annat grej som vi göra. Snackade om innan. Men hur känner du? Jag ska ta ett bild på den här boken. Det här läste jag ju typ på kan det vara 20 minuter förra gången när du skulle komma och sen blev sjuk. Nu tar jag ett kort på den. Kan du vara med bakom den här? Tycker du att det här verkar vara något som är en risk för utbrändhet? Jag satt in typ 70 gula postitlappar på olika sidor.
Du talar ju med någon som inte är liksom opartisk.
Nej.
Utan jag är ju väldigt nöjd.
Ja. Så här många saker tyckte jag var bra och skulle fråga dig om. Ja. Men verkar det lite, tycker du att det verkar lite hysteriskt?
Ja, lite hysteriskt tycker jag nog att det ser ut. Men nej, men det är väl bra. Det är säkert.
Men jag tolkar det som att du har hittat många intressanta saker i min bok.
Ja. Skönt.
Och då blir jag ju glad såklart.
Ja, det har jag.
Ja.
Men för hugga en av dem.
Ja, men det var på. Det jag tänkte på, det där vi pratade om innan.
För det här, du är ju psykolog och det är ju det är en profession inom läkar, liksom vård sådär. Ja. Men så skriver du i ett ställe så här. Det gäller inte bara att vila för att återhämta sig. Man behöver påfyllnad också. Vi håller i vår kultur på att tappa bort att vi har ett andligt behov. Och då studsar jag till. Då tänker jag, vänta nu här. Det här kan man blanda ihop medicin och andlighet.
Ja, ja.
Jajamän.
Ja.
Vad är det med det?
Det är klart, det handlar ju såklart om vilken människosyn man har. Och jag står för min människosyn att jag tror på ande, kropp och själ. Liksom. Att jag som psykolog kan hålla på och mickla med psyket, själen om vi kallar det för det. Men det hör ju ihop med de två andra också. Men jag går inte in och gör läkarens uppgifter. Och jag går inte in och gör de andliga uppgifterna heller.
Nej. Men tänk att man måste bejaka det. För när jag läste vidare sen så var det någonting om att glömmer man bort den så mår man inte bra.
Ja. Liksom. Jag skulle själv, om jag skulle gissa mig till en ateist och säga att den har ett andligt behov, så skulle jag nog säga att man behöver ha det som är större liksom, än det man själv kan ensam skapa. Det som alltså klangen som en kör bildar ihop. Det som ger, som blir det extra liksom, mervärdet som går utöver. Så jag tror att man behöver ha det som är större än oss själva. Även större än det vi skapar ihop när det blir något ytterligare utöver oss som också återverkar på oss. Om jag skulle säga klangen i kören kan vi ju själva ta in och höra. Så att jag tror att man behöver för mig är det ju kultur som behövs, och det som är skapat i alltså historiskt i musik, i skrivande, i dans. Där tror jag att vår ande kommer till uttryck.
Men där har du ju någonting. För om man ska försöka, om man vill eller fråga någon som inte har en tro eller så är det liksom behovet av konsten eller kulturen på något sätt.
Ja.
Shabam, vad tror du om det?
Shabam, ja. Det är ju fantastiskt.
Ja, men det kan väl vara. Alltså dans behöver inte vara klassiskt, va?
Nej, det tror jag inte.
Utan det är säkert en bra. Vi har ju även en tanke med att ha ett samtal kring just kropp och själ. Alltså att vi behöver med hälsa. Någon som är bra på det. Absolut. Tar vi hand om, det är ju väldigt poppis att ta hand om sin kropp. Med springa och gå och träna och så. Är det lika viktigt och poppis att ta hand om det inre livet? Det har vi här i pipeline.
Men hur gör man då?
Det som jag tänker att, alltså, eftersom det är så upptaget kring kring att ta hand om sig, då kan det också bli en uppgift som måste skötas korrekt och duktigt och fint. Ja, så att det är inte själva, liksom, det är inte omhändertagande som kan betraktas, liksom, utan det som det faktiskt, alltså, omsorgen det faktiskt liksom, kommer ur som det handlar om. Mm. Inte att någon kan se att du har gjort dina sit-ups eller att du har gått din ordentliga gångbana. Liksom. Mm.
Men hur ska man göra då konkret för att ta sitt andliga eller sin ande på allvar? Finns det, har du något rent praktiskt?
Ja, man måste ju börja öva sig i att lyssna till sig själv.
Mm.
Så. Lyssna till det som spretar iväg, det man fantiserar kring. Och det betyder inte att man då ska ränna iväg och göra det.
Nej.
Utan känner man längtan efter musiken eller känner man längtan efter att få gå på teater eller längtan efter windsurfing, så det, liksom, då finns det någonting där.
Redan där är man framme, man behöver inte sticka iväg och göra det.
Nej.
Jag tycker att slogan som vi har på våra sinnesrogetjänster är väldigt bra. Ge dig själv 40 minuter av din tid.
Mm.
Det är bra, en ganska bra, tänker jag.
Ja.
Alltså, jag har ingen lust att sluta.
Nej, men det känns ju lite tid för det på något vis.
Ja, men faktiskt.
Allt tar sin tid. Men
visst har vi slutat in på toppen då, om att både att det finns ett topp för den som är drabbad.
Mm.
Kan vi bara säga något om, hur ska man bemöta någon som står mitt i det?
Någon som är mitt i det. Ja. Det är ju inte så enkelt. Jag tänker att den som är mitt i det behöver ha hjälp.
Mm.
Och att man kan stötta den i det, att söka hjälp.
Ja.
För att nå fram till den som har det här tänket, det kan inte en vardagsmänniska göra. Mm. För det här att hitta vändningen, det är det svåraste jag gör. För att när någon kommer till mig så vill man fortfarande vara en duktig patient.
Mm.
Så för att jag ska nå fram till att man absolut inte ska vara duktig hos mig, då får jag kämpa.
Mm.
Så det, och det får jag kämpa med även om jag har jobbat i 15 år.
Mm.
Så det är svårt.
Mm.
Så att jag tycker inte man ska ställa det kravet på sig att man ska kunna bemöta någon annat än att du behöver ha hjälp och det finns att få.
Mm.
Så. Och att man inte själv är med och, i den här hetsen kring att allting ska vara så fint.
Mm, just det.
Så. Nej, det är ju det.
Ja, häftigt. Ja, roligt. Men det, kan vi inte säga att det finns en chans att höra Helene igen?
Men det är ju det som är. Det här är ju liksom starten på en grej till som händer här i vår församling.
Mm.
Och det är ju söndagen den 20 september.
Mm.
Det står också i vårt nya församlingsplan om detta. Mm. Där vi har en timslångs träff kan man säga. Mm. Där vi får möta Helene och boken. Man kanske till och med också skulle kunna köpa boken då. Går det? Eller finns det så möjlighet? Eller beställa den? Eller på
det,
något vis?
Det går bra.
När själen drunknar alltså. Och då är det den klockan 15:30 den här söndag eftermiddagen. Innan våran sinnesrogudstjänst som vi tycker ligger lite i linje med det här.
Ja,
för där möter vi faktiskt människor som brottas med olika problematiker. Bland annat det här.
Mm.
Så dit är man ju
naturligtvis. Det är om man bor på Hönö det.
Vad säger du?
Det är om man bor i den här Göteborgstrakten det.
Ja, det är det ju. Jag får och får, men det är ju. Men jag tänker så här, att är det nu att man har lyssnat idag och känner att det här intresserar mig, eller då kan man ju kontakta oss. Mm. Antingen via Messenger, och vi kanske kan fråga Helene om råd och sådär, ifall det är någon som, det tror jag.
Mm.
Och, nej, det är klart att detta här händer ju på Hönö lokalt här den söndag eftermiddagen då.
Mm.
Men så då finns ju möjlighet att prata vidare kring detta. Mm. Ställa lite frågor och så.
Sen Helene, är det så att vi har ju en Facebookgrupp som hör till podden. Där vi brukar prata vidare om det vi har pratat om. Och jag menar, jag är säker på att folk har egna erfarenheter. Och kan prata med varann också. Mm. Dela erfarenheter.
Ja.
Eller så får du komma med i vår påtårsgrupp och snacka lite.
Är det så det heter?
Ja, påtåren. Ja,
då får jag skaffa Facebook.
Ja, det jag vet att det är det som är. Det för mig in på en annan sak. Ska vi starta ett Instagramkonto nu?
Ja, du har ju pratat ju om det. Du är så ambitiös.
Ja.
Alltså, Ingrid är fantastisk. Hon, jag vet inte om ni ser alla de här beskrivningarna som är inför våra poddar. Man känner ju bara, wow, man är ju så himla sugen på att lyssna. Även om jag själv har varit med och spelat in. Så ja. Blir jag liksom, wow, det låter ju görbra. Så visst är det Instagram-konto, Helene. Eller Ingrid, det är ju, skulle ju ta vara toppen.
Du har inte Instagram, det ser jag på dig.
Jo, jag har det, men jag använder det väldigt. Nej, jag använder inte det.
Nej, har du Instagram?
Eller? Nej.
Har du sociala medier alls?
Jag tjuvkikar på min mans.
Ja, det är lagom kanske.
Ja, det är lagom.
Jag har inget principiellt emot det.
Nej.
Annat än att jag gillar att träffa och prata med folk på tu man hand.
Ja,
precis. Jo, det är det.
In real life.
Mm. Precis. Ja, vi får se då. Ja, det men jag blir peppad göra. För det.
Mm.
Men ska vi fråga Helena en annan sak innan vi stänger av? Vad tycker du vi ska snacka mer om? Har du något så här, vad vill du träffa en tjejkompis och, eller killkompis och prata med någon dag? Vilka ämnen tycker du är? Vad gillar du att snacka om? Man får säga pass.
Ja,
ja det får man.
Ja, dels att jag är så intresserad och så fruktansvärt mycket. Så att det kan ju vara precis vad som helst.
Jag har ett förslag som handlar om amerikanska presidenter. Skulle du nappa på det?
Ja, jag skulle göra det om jag var mitt i det. Det skulle jag göra.
Dödssynder.
Absolut.
Ja, den är
det. Nu tänder det till.
Nu
händer det grejer här. På vår Facebook och så ska vi
kolla omröstningen. Ja, var det mycket som ligger i topp.
Ja. Precis. Ni vet att ni kan fortsätta kolla tycka till om ni vill. Vi har ju inte lovat att vi tar det som kommer upp.
Nej, det har vi inte gjort. Nej. Men vi har ju, det är ju rangordnat.
För vi brukar säga, vad håller dig vaken om natten? Det är det som egentligen är frågan. Det är de ämnena vi vill. Det är många som tycker relationer är intressant ju. Och
hälsa.
Hälsa, ja. Ja, det finns mycket här.
Föräldraskap, visst är det så.
Politik, vad skulle du säga om det?
Jag är för dåligt insatt alltså.
Då är du gott, ja. Du är gott sällskap.
Ja, skönt. Ja. Ja, jättebra.
Ingrid vill prata om pengar. Det tycker hon är jätteroligt.
Ja, det finns så mycket. Ja, nej, jag behöver inte dra det igen.
Nej.
Hur mycket
nej.
Det finns att säga om det.
Nej,
det
behöver du inte.
Nej.
Men ja.
Ja, det finns mycket. Men nu får vi nog nästa runda av. Annars blir de för trötta.
Ja.
De är utbrända av att höra på den här podden.
Ja, det kanske de blir. Då får man ta det i små doser i taget. Ja. Bara, kanske 20 minuter i taget.
Ja.
Om vi nu är uppe i en timme idag kanske.
Ja, det är vi nog.
Det är vi nog.
Ja.
Men missa inte den här söndag eftermiddagen. I Hörnö kyrka kan vi väl få avrunda med.
Ja.
Och säga ett stort tack till Helene som har gästat oss idag.
Tack ska ni
och som sagt, boken heter ju När själen drunknar av Helene Wedham.
Ja, vi har inte sagt ditt efternamn än.
Nej. Jo, lång, nej, det sa
vi. Det har vi faktiskt inte.
Helene Wedham och inget annat.
Ja. Tack för idag. Jag bara berätta för er att den kommer som ljudbok också om man inte orkar läsa själv.
Bra. Bra! Ska du läsa in?
Nej, det är ett proffs som har gjort det. Så nästa vecka kommer den.
Roligt.
Som ljudbok.
Ja.
Men vi lägger någon länk tycker jag i vår grupp för man kan få tag på den.
Det kan vi absolut göra.
Jag har glömt att säga att den är jättetunn. Och det är en poäng med det, va?
Det är en poäng.
Den är faktiskt
bra. Tack så mycket för idag.
Tack för idag.
Tack för kaffet.
Ja. Tack.
Ha det bra. Hej.